بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إذا så är det inte Abdul Wadud som brukar hålla lektioner som vanligt, utan jag har kommit för att hålla en föreläsning med Bidnillahi Ta'ala. Och det ska handla om ett viktigt ämne. Ett ämne som handlar om vikten av att bygga upp den muslimska nationen. Vikten av att bygga upp det muslimska samhället. Allah subhanahu wa ta'ala skapade människorna på den här jorden för två stycken syften som ni kanske känner till. Allah azza wa jalla skapade oss människor för att vi ska dyrka honom. Allah azza wa jalla säger: "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jag har ändå skapat jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig. Och Allah subhanahu wa ta'ala berättar att han skapade skapelsen för att de ska ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla har sagt: "Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma." Allah subhanahu wa ta'ala är den som har skapat de sju himlarna och de sju jorden. Och Allah subhanahu wa ta'alas beordring kommer emellan dem för att ni ska ha kunskap om. Det vill säga Allah subhanahu wa ta'ala har skapat himlarna och jorden för att ni ska ha kunskap om att Allah subhanahu wa ta'ala har makt över allting och har kunskap om allting. Det vill säga att vi ska ha kunskap om vår Herre subhanahu wa ta'ala för att vi senare ska kunna dyrka honom. Och dyrkan, som ni kanske känner till i islam, är ett väldigt, väldigt allomfattande begrepp. Det omfattar allting som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Allting som får en att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och det inkluderar allting som att man håller sig borta från allting som inte Allah subhanahu wa ta'ala tycker om. Och det var den här grejen som profeterna sändes till sina folkslag för att kalla till. Varje profet som kom till sina folkslag, från den första profeten som existerat på jorden, Adam alayhi salam, och sen de sändebud som kom efter som Nuh, de kom för att kalla sina folkslag till att de ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och leva upp till det som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Och de kom med ett budskap att korrigera den dåliga situationen som deras folk befann sig i. Den dåliga trosövertygelsen som de hade, det felaktiga dyrkan de hade, de felaktiga formerna av akhlaq de hade, beteenden de hade och andra saker. Men det viktigaste var som sagt att korrigera deras troslära. Och som profeten Shu'aib alayhi salam sa: "In uridu illa al-islaha mastadat." Att jag gör bara det enda jag vill och det jag vill göra hos er är att korrigera så pass mycket som möjligt. Profeterna kom med ett uppbyggande budskap, ett korrigerande budskap som korrigerade deras folk. Den sista av alla profeterna som sändes var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sändes till ett folk som hade kommit till en otroligt låg nivå utav mänskligheten. De dyrkade statyer. De kunde ta med sig stenar från Mekka och ut på en resa och byggde upp en liten staty och dyrkade den. De trodde på otroligt mycket vidskeplighet. De hade ingen form utav utveckling nästan överhuvudtaget. Otroligt mycket analfabetism, att folk inte kunde läsa och skriva bland dem. De bodde i öknen och ansågs utav andra omliggande folkslag som låg runt omkring dem som ett efterblivet folk och som inte kom med någonting till mänskligheten. Allah subhanahu wa ta'ala valde ut bland detta folk på 600-talet profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och ni känner till historien om hur han valdes ut när han satt i grottan Hira att bli en profet. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gick ut från den här grottan, när han hade blivit profet, så var han ensam. Ensam mot alla araberna som var runt omkring honom. Ingen var på hans sida. Han var ensam mot hela mänskligheten. Men han hade blivit utvald att bli det sista sändebudet till mänskligheten. Sen känner ni till historien hur först hans fru blev muslim och sen Abu Bakr. Och de blev fler och fler tills att de utvandrade till Medina. Och tills att profeten sallallahu alaihi wasallam kunde sprida islam över hela den arabiska halvan. Så tänker att från den dagen då profeten sallallahu alaihi wasallam gick ut ur Hira till 23 år efter när profeten sallallahu alaihi wasallam dog, så hade islam spridit sig över hela den arabiska halvan på 23 års tid. Hela den arabiska halvan som har en yta som är ungefär 6 gånger större än Sveriges yta. lyckades profeten Sassalem sprida det här budskapet till ett folk som var väldigt efterblivet på många olika sätt. Men han gjorde det här av folket som var på den tiden till det mest framstående utav folken. Han gjorde det här folket till ett folk utav monoteism. Folk som endast dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala med en korrekt troslära. Han gjorde ett folk som älskade kunskap, som gjorde allting för att lära sig kunskap. Ett folk som var kända för sitt beteende. Sitt goda beteende, sitt goda akhlaq. Och lyckades bygga upp det här på 23 års tid. Profeten sallallahu alaihi wa sallam dog. Efter 30 års tid, efter profeten sallallahu alaihi wa sallams död, så hade det islamiska imperiet spridit sig så pass mycket att de styrde över 19% av världens befolkning under den tiden. Ungefär 30 miljoner människor styrdes under det islamiska riket. Tiden gick till år 750, alltså den tidsräkningen som vi går efter. Och islam hade spridit sig till en yta utav 15 miljoner kvadratkilometer. Det vill säga 1,5 gånger så stort som hela Europa. Och muslimerna styrde över ett område som 28% utav världens befolkning på den tiden. Och det var inte bara ett stort imperium, utan det var mest framstående imperiet som existerade på den tiden. Det mest framstående imperiet när det kom till att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, att ha kunskap, att utveckla, att vara den ledande faktorn i mänskligheten på den tiden. På bara hur lång tid? Från att araberna var på den tiden, från att profeten sallallahu alaihi wasallam gick ut ensam. Det tog bara 150 år till som hade spridit sig så otroligt mycket. Och när muslimerna kom till områden, de behövde inte tvinga någon person att bli muslim. För de kunde bara se vad budskapet islam kallade till. Och det räckte för att människorna skulle känna sig så pass lockade för att de senare skulle bli muslimer. Och alla de områdena som muslimerna hade tagit över, styrde över, skulle senare bli muslimer. Hela Nordafrika och Sham, som känner till Irak, och de blev muslimer. På grund av att de såg hur de här sahabas och hur tabi'un, deras studenter, profetens följeslagare och deras studenter och de här första generationerna, vad det var de kallade till och vad de var upprättade på och hur de betedde sig, så hade den här otroliga effekten på dem. Hur kunde muslimerna nå så här långt på den tiden? På den här korta lilla tiden, det aldrig någonsin existerat i historien någon sån otrolig utspridning av en religion på så kort tid. Hur kunde det sprida sig så snabbt? De här salaf, de som var på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, sahaba, alltså deras studenter och så vidare, de höll fast vid profeten sallallahu alaihi wasallams budskap. Det ljus som profeten sallallahu alaihi wasallam kom med, de implementerade det i sitt liv. Och de implementerade det i sitt beteende med andra personer, och de levde för det här och de dog för det här, för att kunna sprida det här budskapet. Och de lyckades bygga upp den här otroliga nationen som muslimerna hade på den här tiden. De lyckades bygga upp kunskaper inom tafsir, kunskap, alltså förklaring av Allahs subhanahu wa ta'alas bok, kunskaper om förklaring av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna, hur den lyckades bevaras. Vissa utav sahabas, profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare, hade inte hört vissa hadither utav profeten sallallahu alaihi wasallam själv, och kunde rida iväg under en månads tid genom öknen för att få höra en enda hadith, för att sedan kunna applicera det på sitt eget liv. De var redo att offra och satsa och göra allt de kunde för att implementera islam och profeten sallallahu alaihi wasallam sunna i sitt eget liv. Och det var av den här anledningen man kunde se att de fick så pass mycket framgång. Och de kämpade inte bara för att korrigera sin religion, de korrigerade sin dunja också. Korrigerade sitt världsliga liv också. Ni kanske har sett en utställning som har skett, som flyttar runt på olika delar av världen. Den var i Sverige förra året, tror jag. Den heter 1001 experiment eller vetenskapliga upptäckter. Alla de här sakerna som under den här tiden, under de här århundradena, upptäcktes i den muslimska världen. Och folk kunde komma från olika delar av världen för att komma till den muslimska världen för att lära sig från muslimerna. För att muslimerna var förebilder för alla de andra. Lärde sig läkarkunskap, de lärde sig ingenjörskunskap, de lärde sig alla möjliga grejerna. För muslimerna var de ledande i religion, och de muslimerna var de ledande i vad? Det världsliga livet också. Sen började det gå utför för muslimerna. Ju längre tiden gick, århundradena gick, och det började gå utför. En av de stora anledningarna till att det gick utför för muslimerna var att det började spridas innovationer hos muslimerna i deras religion. Att de inte längre praktiserade profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, utan började praktisera andra saker i sitt liv istället. Började leta efter vägledning i andra saker. De hade profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, men letade efter vägledning i andra saker. Tog saker från andra religioner. Det kom in andra ideologier. Det kom in sufism. Det kom in andra shiism och andra olika saker. Vilket ledde till att muslimerna sinsemellan började splittra sig i olika grupper. Och det här var någonting som inte, som förekom väldigt lite i alla fall på de första muslimernas tid. Eftersom de visste att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga varje khutba han hade, varje fredagsbön profeten sallallahu alaihi wasallam hade, så brukade han säga amma ba'd fa inna astaqal hadith kalamullah kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa varje fredagsbön, så brukade han säga att det mest sanningsenliga utav allt tal är Allah subhanahu wa ta'alas bok. Och det bästa utav all vägledning är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams vägledning. Och det värsta utav alla saker är de nyinförda sakerna i religionen. Och varje nyinförd sak i religionen är en innovation. Och varje innovation är en villfarelse. En vilseleder, någonting som vilseleder. Så när de här innovationerna började spridas hos muslimerna, så började muslimerna delas upp. Grupper sinsemellan. Och till slut blev det olika stater sinsemellan. Muslimer hade olika små stater istället för att de var en och samma umma. Så blev det olika små grupperingar som var hatiska sinsemellan. Och ledde till att umman började förfalla. Och det ledde också till att muslimerna stannade i sin utveckling. I att börja försöka utveckla sig och komma med nya saker som kunde gynna dem. Bli upptagna med andra saker istället. Som inte gynnade dem i det här. Så muslimska umman började förfalla steg för steg. Muslimerna blev attackerade från korsfararna som tog över Andalus. Och Andalus, det här området i Spanien, var ett av de mest utvecklade områdena i hela världen på den tiden. De kunde ha bibliotek som var större än de flesta biblioteken ni kommer att hitta i Stockholm på den tiden. För tusentals år, för över tusen år sedan. De hade upplysta gator på nätterna och de hade badhus överallt och så. Man kanske tycker att det här låter normalt. Men på den tiden så vad brukade vikingarna göra borta i Sverige? Så kan ni tänka er ungefär hur situationen såg ut för människor på andra delar av världen. Den här delen togs över av de kristna korsfararna. Ett annat centrum av kunskap och utveckling var Bagdad. Som stormades av tatarerna. De brände upp böckerna som fanns där och slängde dem i floden tills floden svartnade. De slaktade ungefär 1 miljon människor i sitt tåg som de tog över hos muslimerna. Och den muslimska umman började förfalla mer och mer. Och de som hjälpte dem, tyvärr tatarerna, de tog över, var folk som var inifrån muslimernas sida. Så påverkade av de olika sekterna som fanns hos muslimerna. Och valde istället att hjälpa tatarerna att ta över och göra dessa saker mot den muslimska umman. För att de hade så mycket hat mot ahle sunna, de som var sunna muslimer på den tiden. Och lät dem ta över. Det började bli ännu värre och ännu värre och ännu värre. Tills det började komma till 1700-1800-talet ungefär. Det muslimska skolsystemet hade i princip kollapsat. Kunskap spreds inte om islam. Sunnan var väldigt ovanlig att folk praktiserade den profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Istället praktiserade de innovationer. Höll på med olika sekterism och andra sådana saker. Andra ideologier. Vilket ledde till att de länderna som hade lyckats komma fram i Europa. De som höll på att kolonisera andra delar av världen. Tog över i princip hela den muslimska umman. I princip hela den muslimska umman tog dem över. England, Frankrike, Italien, Holland tog över i princip hela den muslimska umman. Så på 1800-talet till 1900-talet så styrdes i princip hela den muslimska umman utav andra icke-muslimska stater. Och det här är som profeten sallallahu alaihi wasallam sa. Trots att muslimerna var många på den tiden. Det var många muslimer på den tiden över hela muslimska världen. Men trots det kunde de här kolonisationsländerna ta över muslimer på ett väldigt enkelt sätt. Och det är som profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat att det kommer ske i framtiden. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Yushuk al-umam an tadaa'a 'alaykum kama tadaa'a al-aklatu ila qas'atiha." Faqala: "Wa min qillat nahnu yawma idhin bal antum qala bal antum yawma idhin kathir walakinakum ghuthaa ka ghuthaa as-sayl wa la yanzi'anna Allah min suduri 'aduwwikum al-mahaba minkum." وليقذفن في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att snart så kommer nationerna att kalla varandra att ta över er. Likt människor som ska äta samlas vid en tallrik och säger kom, vi ska sitta och käka. Och alla tar en del av den muslimska umman, precis som det var under koloniseringstiden. Engelsmännen tog över det här landet och fransmännen tog över det här landet och italienarna tog över det här landet. Så frågade sahaba som de hörde det här från profeten sallallahu alaihi wa sallam, är det på grund av att vi kommer vara väldigt få på den tiden? Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam, nej. Ni kommer vara många på den tiden, men det kommer vara som skummet på havet. Ingen nytta utav det överhuvudtaget. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer ta bort den respekten som de andra nationerna hade för er. Och då kommer slänga i era hjärtan. Kommer de slänga al-wahan. Så frågan vad wahan betyder. Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam att man har kärlek till dunja och rädsla för döden. Kärlek till dunja och rädsla för döden, det fanns inte på Salafs tid. Utan de älskade Allah subhanahu wa ta'ala och hans sändebud. Och att sprida den här religionen. Och att höja upp den här umman mer än allting annat. Så de var inte rädda för att dö för den här saken. Utan var redo att offra sina liv för den saken. Sen fortsatte den här saken. Kolonisationen fortsatte fram till 40, 50, 60-talet. Beroende på olika länder. Och de lämnade de muslimska länderna. De olika länderna en efter en. Och muslimerna blev fria. Fast vilka var det som hade byggt upp skolsystemet i de här länderna? Vilka var det som byggde upp domstolarna i de här länderna? Vilka var det som hade utbildat de personer som senare skulle bli ledare i många av de muslimska länderna? Och vilka var det som placerade de personer som skulle ta hand om det religiösa väsendet i de här länderna? Det var de som hade koloniserat de här länderna innan. Så de som fick de högsta posterna i många av de muslimska länderna var folk som hade utbildat sig i Frankrike, i England och så vidare. Skolsystemet anpassades till deras tankesätt och domstolssystemet anpassades till deras sätt och så vidare. Och sufister styrde till stor del av det muslimska religiösa regelverket hur det ska vara i moskéerna och så vidare. Det spreds väldigt mycket innovationer och det var väldigt, väldigt ovanligt att folk praktiserade profeten sallallahu alaihi wa sallams sunna. Och istället så letade muslimerna efter lösningar inom socialism och många länder blev socialistiska eller nationalistiska, som man säger panarabismen, eller att de skulle bli liberala eller liknande länder och olika ideologier som fanns, så letade de efter lösningarna på ummans problem, hur muslimerna återigen skulle kunna bli så stora som de en gång i tiden var med de här ideologierna, och det ledde bara till ännu mer förfall för muslimerna och det blev bara ännu värre och det ledde inte till något gott överhuvudtaget. Utan istället så såg man till exempel när de här som styrde med panarabismen och så vidare skulle attackera den judiska staten Israel. Flera länder tillsammans attackerar samtidigt de får stryk på 6 dagar, 10 dagar, 1 månad och så vidare. Helt förnedrade på den tiden. En väldigt förnedrad situation som muslimerna befann sig i den här tiden. Men trots det, och som profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat, så kommer det alltid finnas muslimer. Hur dålig situationen är fram till domedag kommer alltid finnas muslimer som håller fast vid profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Som alltid håller fast vid den vägledning som profeten sallallahu alaihi wa sallam kom med. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: "La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'ala al-haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik." Det kommer alltid finnas en grupp som håller fast och är klara och tydliga och segerrika på sanningen. Alltså den sanningen som profeten sallallahu alaihi wa sallam kom med. De kommer inte dra skada utav de som förråder dem. Eller försöker skada dem. Och de kommer fortsätta att vara segerrika och framgångsrika på det här. Fram tills att Allah subhanahu wa ta'alas beordring kommer. Och de fortsätter att vara på det. Det vill säga precis innan domedagen. Den här segerrika gruppen som profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat om i många hadither, så finns det Sahih Muslim och andra autentiska hadithkällor. De lärda, tidiga lärda förklarade att den här segerrika gruppen är ahlul hadith eller ahlul sunna, de som håller fast vid profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Som Imam Ahmed sa, om inte det här är ahlul hadith som profeten sallallahu alaihi wa sallam pratade om, så vet jag inte vem det är han pratade om. Det säger att det här är ahlul hadith, de som håller fast vid profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Och andra utav dem lärda som Imam al-Bukhari, han förklarade att den segerrika gruppen är ahlul ilm, folket utav kunskap. Så om man ska ena mellan de två uttalandena som finns från de lärda, så är det alltså de lärda från Ahle Sunna. De lärda från Ahle Sunna som håller fast vid profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna har kunskap. Det är de som är den segerrika gruppen i den muslimska umman. Taib, när det såg ut så här i den muslimska umman, det var så förfallet på många sätt och vis. Och det var så få personer som praktiserade profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna och håll fast vid den. Hur såg de lärda på situationen? Hur såg de lärda från Ahle Sunna wal Jama'a på situationen hur man ska korrigera den muslimska ummans tillstånd? Sa de att nu är det dags att vi ska ta bort alla de här ledarna. Vi ska göra uppror i alla länder och göra en världsrevolution. Och jalla, vi tar över allting och så ska vi börja därifrån. Vi börjar högst uppifrån och sen kan vi börja arbeta oss ner. Var det det de sa? De sa att de tittade på den här hemska situationen som var i den muslimska umman. Och sa och vände sig tillbaka till Koranen och Sunnan. Hur vi ska lösa den här situationen. För att vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala har förklarat allting i minsta detalj i Koranen och profeten sallallahu alaihi wa sallam i sin sunna. Som Allah azza wa jalla säger, wa nazzalna alayka al-kitab tibyana likulli shay. Vi har sänt ner boken, Koranen till dig som en förklaring för allting. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna förklarade allting. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att varenda profet som kom berättade allting som var nyttigt för sin umma. Och varnade dem för allting som var skadligt för dem. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam förklarat hur man ska ta sig ut ur dessa svårigheter. Och det har förklarats i Koranen. Och en sak man finner när man tittar i Koranen och när man läser Koranen gång på gång. Och när man läser profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna gång på gång. Att problemet när muslimerna blir svaga går tillbaka till vem? De själva. Muslimernas eget problem. När muslimerna är svaga, då kommer de att bli förtryckta. Men när muslimerna själv stärker sig, så spelar det ingen roll hur starka deras fiender är. För att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ge dem seger. Som Allah azza wa jalla säger, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Att vilken svårighet som än drabbar er, så går det tillbaka till vad ni själva har kommit fram till och vad själva har gjort. Så när muslimerna blir svaga och blir drabbade utav dessa stora katastrofer som drabbade den muslimska umman, så går det tillbaka till vem? Till muslimernas svaga tillstånd själv. Som Allah azza wa jalla säger också, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Om ni har tålamod och ni har taqwa. Taqwa, alltså men jag gör det som Allah subhanahu wa ta'ala beordrat oss att göra. Håller sig borta från det som Allah subhanahu wa ta'ala förbjudit oss att göra. La yadurrukum kayduhum shay'a. Deras planer och allting de sprider och alla konspirationer de kan göra kommer inte skada er på något sätt. Överhuvudtaget. Men du går tillbaka till muslimer måste göra vad först? Intasbiru wa tattaqu. Gör det som Allah subhanahu wa ta'ala beordrat dig med. Så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge er seger. Och inga konspirationer kommer någonsin kunna skada er. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger en väldigt viktig vers som alla bör tänka över. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'd. Att Allah subhanahu wa ta'ala säger, om Allah subhanahu wa ta'ala ger er seger, vem så finns det ingen som kan vinna över er. Wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'd. Och om Allah subhanahu wa ta'ala överger er och inte ger er hjälp, så kommer ni aldrig kunna att klara er på något sätt. Så det går tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala styrka. Allah azza wa jalla har makt över allting att kunna ge muslimer den här segern. Och en annan vers så säger Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum. Ni som tror, ni troende, om ni ger seger till Allah subhanahu wa ta'ala, till hans religion och kämpar för att etablera den, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge er seger. Men vad händer först? Man måste kämpa för den här grejen. Man måste etablera religionen, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge muslimerna seger. Så det spelar ingen roll egentligen hur starka fienden är. Hur många kärnvapen som ligger i deras arsenal. Eller hur många drönare de har byggt eller liknande. Om muslimerna verkligen har etablerat religionen, så kommer inte det här kunna skada dem. Utan de kommer kunna få seger ändå. På samma sätt som när muslimerna i början var väldigt, väldigt få och kunde kriga mot de största arméerna som fanns på den tiden och vann, trots att de var väldigt få och kunde vinna mot de här stora arméerna. Så på samma sätt kan muslimerna göra det återigen. om man lever upp till det villkoret som Allah subhanahu wa ta'ala har ställt för oss för att vi ska kunna få den här segern. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen, väldigt vacker vers också. Qulillahumma malikul mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala säger, säg Allah, allmakts herre, du skänker makten åt den du vill och du tar makten från den du vill. Du upphöjer den du vill och du sänker ner den du vill. Allting, det goda, allt det goda ligger i din hand och du har makt över allting. Så Allah subhanahu wa ta'ala är den som kan ge den ena nationen makt över den andra och lyfta upp och sänka ner. Men det går tillbaka till det vi tidigare har pratat om, att muslimerna måste leva upp till villkoret att de etablerar religionen och att de lever upp till det villkoret som Allah subhanahu wa ta'ala har ställt för dem för att de ska kunna få seger. En annan hadith som är otroligt tydlig av profeten sallallahu alaihi wa sallam, så har profeten sallallahu alaihi wa sallam sagt: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ وَأَخَدْتُمْ أَذْنَابِ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Att när ni börjar handla med al-ina, alltså en form utav ränta, en form utav räntehandel. وَأَخَدْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ. Det är olika sätt som profeten sallallahu alaihi wasallam förklarar hur muslimerna börjar springa efter dunja, efter det världsliga, efter det materiella, istället för att etablera sin religion. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ. Och ni inte längre gör jihad. سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. När ni gör de här sakerna, när ni gör de här synderna och när ni håller på med de sakerna och inte gör jihad och inte gör de sakerna som profeten sallallahu alaihi wasallam sa att vi skulle göra i den här hadithen, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skicka en sån förnedring till er som han aldrig kommer ta bort från er tills vad? Tills ni vänder er tillbaka till eran religion. Det är en hadith som är berättad av Abu Dawud och Sheikh al-Albani. Rahimahullah säger att den är autentisk. Den här förnedringen kommer aldrig att försvinna förrän vad? Ni vänder er tillbaka till eran religion. Vad är då den här religionen som muslimerna ska vända sig tillbaka till? Muslimerna ska vända sig tillbaka till deras religion för att kunna få den här segern och etablera deras religion. Det är den religionen som Allah subhanahu wa ta'ala sa om, nämnde i surat al-Maida, i början av surat al-Maida, då han sa: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Idag har jag fullbordat religionen, det religiösa regelverket för er, och skänkt er min välsignelse i fullaste mått, och jag har beslutat att islam ska vara eran religion. Den religion, den islam som fanns på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, inom troslära, inom dyrkan, inom beteende, hur man ska vara sinsemellan, den islam, den rena islam som profeten sallallahu alaihi wasallam kom med, det är den islam som muslimerna ska vända sig åter till för att kunna få den här segern. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa: taraktukum ala al-bayda layluha kanahariha la yaziqu anha ila halik. Jag har lämnat er på det klara, tydliga, vita. Det profeten sallallahu alaihi wasallam sunna är klar och tydlig. Layluha kanahariha, det är lika klart som dag och natt. La yaziqu anha ila halik. Och den enda som går vilse från profeten sallallahu alaihi wasallams väg är den som är förgjord. Det är den religionen som vi ska etablera, som profeten sallallahu alaihi wasallam brukade prata om i varje khutba. Som jag nämnde tidigare, de håller fast vid profeten Allahs bok, profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, håller sig borta från innovationer. Och det som profeten sallallahu alaihi wasallam sa i en av sina sista predikningar som han hade för sina sahabas, när han ställde sig upp och hade khutba för dem, det var väldigt, väldigt vackert. Och sahabas började gråta, de kände hur deras hjärtan blev rörda utav profeten sallallahu alaihi wasallam predikan. Så sa de: det verkar som det här är din sista predikan till oss, så ge oss en uppmanelse. Vad är det vi ska hålla fast vid? Vad kan du uppmana oss till? Det ser ut som det är, att du är på väg att dö. Alayhi salatu wassalam. Så vad är det vi ska kunna göra? Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Men ya ish minkum fasira ikhtilafan katira. Fa فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa i en av sina sista då predikningar till sin umma att den utav er som kommer leva länge kommer att se mycket meningsskiljaktigheter. Muslimerna sinsemellan, det vi pratar om, det som försvagade den muslimska umman. Vad var då profeten sallallahu alaihi wasallams uppmaning när man ser den här grejen? Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam för alaikum bi sunnati wa håll då fast, när ni ser meningsskiljaktigheterna, håll då fast vid min sunna. Den sunna, den vägledning som profeten sallallahu alaihi wa sallam kom med. Och sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di. Håll fast vid den sunna, den vägledning och det sättet som mina rätt vägledda kalifer, Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali, sahabas, deras tillvägagångssätt. Håll fast vid deras väg, era kintänder. Så hårt man bara kan göra, man verkligen vill bita tag i någonting, man biter tag med det vid kintänderna. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْتَثَاتِ الْأُمُورِ och akta er, akta er, akta er för nyinförda saker i religionen. För varje nyinförd sak i religionen är en innovation och varje innovation är en villfarelse. Så muslimerna, så segern till muslimerna kommer inte tillbaka till muslimerna, återvänder till den religion som profeten sallallahu alaihi wa sallam kom med. Och inte den saken som de själva kallar islam, även om islam är fri ifrån den saken. Och det här betyder inte, som vi tidigare pratade om, att när islam förbjuder att man ska innovera så är det i religionen. Man ska inte komma på egna trosläror, man ska inte komma på egna former av dyrkan och så vidare. Det handlar inte om att man inte ska kunna utveckla sig i dunja, utan det här är någonting som vi tidigare pratade om, någonting som islam uppmanar till, någonting som är bra, någonting som stärker den muslimska umman och någonting som man ska sträva efter. Utan vi pratar om nyinförda saker i religionen, att man förändrar den religion som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med. Så det jag tidigare pratade om, ulema tittade på saken och situationen som den muslimska umman hade, så att det såg väldigt dåligt ut. Väldigt, väldigt dåligt. Och de visste att enda sättet som muslimerna kunde komma ur den här förnedringen som de just nu befann sig i var att de skulle vända sig tillbaka till al-islam, det riktiga islam, det riktiga religionen som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kom med. Och det var de som var ahli sunna, at-taifatul mansura. Så muslimerna, de visste att muslimerna måste rensa bort alla de här dåliga sakerna som fanns i umman. De saker som hade hänt, det fanns kyrk i umman, alltså polyteism. Man dukade gravar, man hamnade fullt med vidskepelse, man gjorde fullt med olika innovationer. Och man betedde sig inte, man hade inte den akhlaq som profeten sallallahu alaihi wa sallam kom med. Man dyrkade inte Allah subhanahu wa ta'ala på det sättet profeten sallallahu alaihi wa sallam kom med. Och som sagt, det efterblivna tillståndet som muslimerna hamnade i när det kom till världsliga saker också. Ser de att det enda sättet att man ska kunna ändra det här tillståndet som muslimerna befinner sig i är att man korrigerar muslimerna inuti först och främst. Hur muslimerna själva är och hur de etablerar sin religion själv. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat om den här saken. Det är någonting som verkligen stärker ens iman hur man vet att profeten sallallahu alaihi wa sallam berättar om någonting för 1400 år sedan som senare händer i våran tid. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: Innal islama bada'a ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Qila man hum ya rasulallah? Qala alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: Islam började som någonting väldigt främmande. Som jag sa, profeten sallallahu alaihi wasallam gick ut själv ut ur grottan Hira. Sen var det bara några sahabas. De var väldigt förtryckta och hade det väldigt svårt i början. Innal islam bada'a ghariban, någonting främmande. Wa sa'udu ghariban kama bada'. Den islam som profeten sallallahu alaihi wasallam kom med ska gå tillbaka till att bli någonting väldigt främmande på samma sätt som det tidigare var. Att vara en praktiserande muslim som håller fast vid profeten sallallahu alaihi wasallam sunna är någonting som är väldigt främmande. Fatuba lil ghuraba. Låt paradiset komma, eller till träd i paradiset så de ska få njuta av det skugga, komma till dem som är al ghuraba, de som är främlingarna, de som håller fast vid den islam som profeten sallallahu alaihi wasallam kom med. Så sa menhum, vilka är de här främlingarna du pratar om ya rasulallah? Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. De som korrigerar när folket har korrumperats. Så de som är ghuraba, de som är främlingarna och som håller fast vid profeten sallallahu alaihi wasallam, sunna är de som korrigerar när samhället har korrumperats. Den här hadithen är berättad av Abu Amr al-Dani i Sunan al-Warida fil Fitan, och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Så ulema från Ahlus Sunna gjorde vad de kunde under den här svåra situationen som muslimerna hade och började kämpa för att korrigera den muslimska umman. Bland de exemplen, jag tänkte ta upp några exempel för att visa hur muslim ulema och Ahlus Sunna kämpade för att korrigera muslimernas situation. Ett av de exemplen var Sheikh Mohammed ibn Ibrahim, som var den förra muften i Saudiarabien, och Sheikh ibn Baz, Allah yarhamu, som också var tidigare mufti i Saudiarabien, samlades tillsammans med ledarskapet på den tiden, som var Malik Faisal, kung Faisal som var på den tiden, och sa, kom på en idé att de skulle starta ett islamiskt universitet i Medina. Okay. De sa ungefär för 50 år sedan, starta upp ett islamiskt universitet där muslimer från hela världen ska komma, lära sig om islam, den islam som profeten sallallahu alaihi wasallam kom med, och sen återvända till sitt folk med den kunskapen om profeten sallallahu alaihi wasallam sunna för att sprida den till sitt folk. Hur började det här när de började? Hur många personer tror ni kom till universitetet i början? 50 stycken. 50 stycken kom och började studera i det här universitetet med den här idén. Det började som någonting väldigt litet. Men det blev större och större, till att 50 år senare blev 30 000 personer som examinerat och spridit islam över i över 200 olika länder för att kunna korrigera den muslimska ummans tillstånd. Och det har haft en otrolig effekt på hur den muslimska ummans tillstånd har kunnat förbättras. En idé som de här ulema kom med och korrigerade, och det ledde till sitt resultat. På en dag? Nej, inte en två dagar, inte tre, fyra, fem, inte på några år, utan på tog 50 år innan man kunde se de riktiga frukterna utav det här otroliga strävandet som dessa ulema hade. Ett annat exempel på ulema tittade på för att korrigera den muslimska situationen är en sheikh som ni kanske har talat om, Sheikh al-Albani rahimahullah. En sheikh, en person som kom från en by i Albanien, en liten stad i Albanien, flyttade till Syrien och började studera profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, kunde skilja vilka hadithet som är autentiska och vilka hadithet som är svaga. Och skrev otroligt mycket böcker och kallade människor till det laget att hans böcker har påverkat folk, miljontals muslimer över hela världen, att hålla fast vid profeten sallallahu alaihi wasallam sunna och känna till vilka hadith som är autentiska, vilka hadith som är svaga. Nu nyligen så nämnde jag under föreläsningen att Sheikh al-Albani säger att hadithen är autentisk och så vidare. Hur lång tid tog det här för Sheikh al-Albani? Var det någonting han gjorde på en dag, två dagar? 60-70 år höll han på mellan Fajr till Isha och kämpade och läste och studerade och kallade tills han dog år 1999, rahimahullah. Och du kunde få det här otroliga resultatet att få muslimer att vända sig tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Ett annat väldigt vackert exempel på hur dessa ulema kämpade för att korrigera den muslimska ummans tillstånd är en sheikh som heter Sheikh Mubir, rahimahullah. Som ni kanske såg, sheikhen som var här förra veckan, Sheikh Abdullah al-Adani, var student till den här sheikhen, Sheikh Mubir, rahimahullah. Sheikh Mubir var Shia, han tillhörde Shia-sekten i norra Yemen, en liten by som heter Damaj. I norra Yemen kom han ifrån. Han flyttade till Saudiarabien för att arbeta. Så började han läsa om profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, han började läsa böcker om sunna och blev mer och mer intresserad. Han började studera det här universitetet som jag tidigare berättade om och samlade på sig väldigt mycket kunskap. Åkte tillbaka till sin hemby, Damaj. Alla som var där var Shia, han var enda sunni som höll fast från Ahlus Sunna. Han fick inte be tillsammans med dem i sin moské, utan det han kunde göra var att han började undervisa några barn under ett träd. Och sen började undervisa i en moské. Och sen började studenter komma från hela världen och studera hos honom. Och han startade upp det här studiecentret som jag hörde för några år sedan att antalet studenter som Sheikh Mubir rahimahullah hade och som i sin tur hans studenter hade nådde ungefär 250 000 studenter över hela den muslimska världen, som satsade på att skriva böcker, hålla khutbah, fredagspredikningar, hålla föreläsningar, starta upp egna studiecenter för att få muslimerna att vända sig tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Och även, det här var 250 000 studenter, så hur många personer har inte de personerna i sin tur påverkat? Det här var strävan och kämpan att få muslimerna att vända sig tillbaka till sin religion. Och man ser också vilket gott resultat det kunde leda till över hela den muslimska världen. För man ser den muslimska världen idag ser inte ut rent religiösmässigt som det såg ut för 40 år sedan eller 50 år sedan. Utan det var något mycket, mycket värre på den tiden när det kommer till muslimernas religiösa tillstånd. Hamakallah. Det var helt kaotiskt på den tiden och har blivit mycket, mycket bättre. Men det är fortfarande en väldigt lång väg att gå. För att gå ifrån den hela globala bilden och komma till någonting som är närmare, som Sverige, så kan man se också, när jag själv blev muslim, så kommer jag ihåg att de personer som var praktiserande muslimer, man kände till deras namn i Stockholm och även i vissa andra städer. Man kunde veta i princip varenda ungdom som visste, för det var så få personer. Det var fulano, och islam khalas. Det var inte personer som praktiserade överhuvudtaget. Man gick till moskén, var så inga personer som praktiserade. Och sen befadlillah azza wa jall, man ser bröder som ni ser, som Abdulwadud som brukar hålla föreläsningar här. Och även broder Yusuf, och de som har studerat där borta i Islamiska universitetet och andra ställen. Och andra bröder också som har gjort väldigt mycket khair. Man ser hur saker och ting har förändrat sig. Jag, Malish, men jag känner inte till namnet på väldigt många bröder som är här, för att det är så många bröder som har börjat praktisera. Och överallt man ser på hemsidor och på Facebook hur muslimerna har börjat återvända till sin religion i ett land som Sverige. Och det här är inte någonting som skedde på en dag, utan det här är någonting som har skett under en lång tid och efter hårt kämpande och efter strävan. Men det har som sagt kunnat leda till väldigt goda resultat. Så det muslimska världen är en stort behov av är att muslimerna ska vända sig åter till sin religion. Och för att det ska kunna påskyndas den här processen och för att den här jobbiga situationen som muslimerna nu befinner sig i, och det är bara att slå på tv varje dag eller titta på nyheterna varje dag för att återigen påminnas om den jobbiga situationen de vänder sig till, för att man ska kunna vara delaktig till att bygga upp den muslimska umman och rättfärdiga den, så finns det olika saker man kan göra. Och ett problem hos många muslimer som jag märkt idag är att när de blir praktiserande och ser den tråkiga situationen som muslimerna befinner sig i, så vill de ändra hela världen direkt. Man ska själv göra stort, man ska ta över och vi ska korrigera hela umman i sitt stora hela. Och ibland så glömmer de bort sig själva, glömmer bort sin egen familj, glömmer bort sitt eget samhälle runt omkring sig. De tänker alldeles för stort. De tänker på saker som de inte har makt att ändra i någonting. Så de slösar sin tid istället på att försöka korrigera någonting som de inte har någon makt över. Samtidigt som de glömmer bort någonting de har makt över att ändra. Och det är de själva. Så den första saken en person kan göra om han vill rätta till den muslimska ummans tillstånd är att först börja med sig själv. Korrigera sig själv. Lära sig kunskap. Lära sig om Allah subhanahu wa ta'alas religion. Lära sig om aqida, den islamiska trosläran. Implementera den i sitt eget liv. Implementera och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Implementera den islamiska akhlaq i sitt eget liv. De islamiska beteenden i sitt eget liv. Var en riktig muslim. Börja med den saken. Börja korrigera sig själv. Man kan inte hålla på och vara en dålig muslim och säga att jag ska hålla på och ändra på hela världen själv. Det fungerar inte. För att den muslimska umman idag består av vad? Består av olika individer. Som individerna i sig skulle korrigera sig själv, så skulle umman i sin helhet också att korrigera sig. Och utöver det, när man har korrigerat sig själv ska man tänka på att korrigera sin egen familj. Sin omgivning. Att bygga upp en riktigt islamisk familj. Gifta sig med en rättfärdig kvinna, systerna gifta sig med en rättfärdig man. Och bygga upp en riktigt islamisk familj. Uppfostra sina barn på islam. Uppfostra sina barn att vilja lära sig, studiemotiverade barn. Barn som ska kunna leda till utveckling för den muslimska umman. Inte barn som bara ska börja hänga ute på gatan och bli ännu en del av det som profeten sallallahu alaihi wasallam pratade om, ghutha as-sail. Bara som avskummet på havet som inte ger någon nytta för muslimerna. Utan man bygger upp, man uppfostrar barn som verkligen praktiserar islam och verkligen kan gynna den muslimska umman i sig. Om muslimerna kunde satsa på den här grejen, så skulle det leda till otroligt mycket khair. För en av de stora problemen som finns i den muslimska umman är uppfostran. Att många av muslimerna idag är inte uppfostrade på islam. Många personer kanske växt upp i familjer, de har inte lärt sig någonting om islam överhuvudtaget. Och det kan ha sina anledningar varför ens föräldrar har gjort så och så vidare. Men man ska inte själv hamna i samma fälla. Utan man själv ska kunna bygga upp en ren islamisk familj. Uppfostra sina barn på islam. uppfostra sina barn på att kunna gynna den muslimska umman. Självklart så vissa personer säger, ja, jag korrigerar mig själv, jag korrigerar min familj, jag vill göra någonting mer. Jag vill komma med några praktexempel på vad man kan göra om man vill vara med i processen och påskynda processen för att den muslimska umman ska kunna resa sig och kunna bli starkare. Den bästa saken man kan göra för att korrigera den muslimska umman är att man söker kunskap, den profetiska kunskapen. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Al-ulama warathatu al-anbiya, wal-anbiya lam yuwarathu dirhaman wala dinaran, wa innama warathu al-ilm, faman akhadahu akhada bihadhin wafir." Att de lärda, al-ulama, är arvtagarna till profeterna, och profeterna ärvde inte bort pengar utan de ärvde bort kunskap. Så den som håller fast utav den här kunskapen kommer att ta någonting väldigt stort. Så att genom att ha kunskap och korrigera umman baserat på kunskap, profetisk kunskap, det som profeten sa sallam kom med, och sprida den här kunskap, det här är grunden till att man kan korrigera den muslimska umman. För det är många personer som vill korrigera den muslimska umman, men de gör det inte baserat på kunskap. Och det finns en väldigt vackert uttalande från en utav Selef, en av de tidigare lärda. Han sa att det fanns personer som ville korrigera och ville rätta till situationer, men de gjorde det inte baserat på kunskap. Så det ledde dem till att göra uppror mot den muslimska umman, och om de hade haft kunskap så skulle det hindra dem att göra denna sak som de gjorde. Så vissa personer vill korrigera och vill göra någonting och vill ha ett snabbt resultat. Nu på en dag, kallas, om man har förfallit under flera århundraden, nu ska vi, det måste vara på år, vi måste ändra någonting snabbt. Inte baserat på kunskap, utan baserat på olika ideologier som har kommit in hos muslimerna. Och det leder bara till ännu mer förfall som jag senare kommer att prata om. Och bästa sättet om man verkligen vill ha kunskap är att man åker iväg och studerar och blir en talib al-ilm, blir en riktig student utav kunskap. För att senare kunna komma tillbaka till sitt land eller till sin förort eller vad man har kommit för, att kunna sprida den här kunskapen. Allah azawajal säger i slutet av surat at-Tawba: "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa yatafaqahu fi ad-din wa linzuru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun." Om det bara hade varit från varje grupp en liten grupp utav människor som hade åkt iväg för att studera kunskap, så när de kommer tillbaka till sina folkslag så kan de varna dem för det som är fel. Så Allah subhanahu wa ta'ala uppmanar att man ska åka iväg för att studera kunskap, för att senare kunna varna sitt folk som man kommer ifrån, och för att kunna korrigera dem. Och för att muslimska situationen, om man inte bara tittar i hela muslimska området utan bara här i Sverige, för att man ska kunna korrigera muslimernas tillstånd som det är i Sverige, och som vi ser just nu runt omkring oss, är muslimernas situation i Sverige väldigt tråkig på många sätt. Alhamdulillah, man ser mycket ljus bland de bröder och systrar som man ser som kommer och praktiserar och så vidare. Men om man tittar i det stora hela det ser ut, så är det väldigt, väldigt tråkigt på många sätt. För att man ska kunna korrigera, det bästa man kan göra är att man studerar för att senare kunna sprida vidare kunskapen och kalla muslimer till det som är rätt. Genom att hålla fredagspredikningar, hålla föreläsningar, genom att sprida kunskap, skriva böcker, skriva föreläsningar, skriva artiklar och så vidare. För det här är grunden till att muslimerna ska kunna vända sig tillbaka till deras religion, som vi sa, är villkoret för att muslimerna ska kunna få seger. Så muslimerna i Sverige är i behov av hundratals studenter, av shuyukh, av ulama, som ska kunna lyfta upp muslimernas situation här. Så att kunna vara en av dem är en av de bästa sakerna man kan göra för att korrigera muslimernas situation. Men alla personer kan kanske inte studera, utan vissa personer kan inte bege sig iväg, för det kan ta många, många år innan man får så pass mycket kunskap som man behöver för att man ska kunna sprida vidare denna kunskap. Men även muslimerna är i behov av folk som åker iväg till exempel och studerar Koranen, memorerar Koranen och lär sig tajweed för att kunna komma hem, kunna vara i sin lokala moské, lära muslimerna, lära ungdomar, lära barn, lära även äldre att kunna läsa Koranen och hålla fast vid Koranen och memorera Koranen. Lära sig arabiska, få muslimer att lära sig språket som Koranen sändes ner på. Så vidare. Att kunna göra det något år och åka iväg för att senare kunna hjälpa till och sprida det här budskapet i någonting som det finns otroligt mycket skär i. Och vi är i behov av folk som själva kanske kommer från en specifik förort och känner till hur man ska prata med personerna som är där när man ska undervisa också. Att det kommer en person, och det sker att folk kommer utifrån kanske, men de kanske inte känner hur man ska tilltala personer som vill lära sig Koranen och så vidare, beter sig på ett hårt sätt och så vidare, så kan i sin tur skrämma iväg barn och ungdomar som vill lära sig Koranen. Så det behöver folk som själv kommer från den situationen till de personerna som de ska undervisa. Och andra saker också man kan göra om man inte kan åka iväg och studera, man är kvar här och så vidare. Att man hjälper till att bygga upp den ort där man själv bor i. De personer som man själv känner, sina barndomsvänner och så vidare. De som är ens förort som man kommer ifrån, eller den ort där man är. Och korrigera deras tillstånd. Ett av de fina exemplen som jag har sett här i Sverige är bröderna, mashallah, från Tensta. De kallas för Dawa Tensta. Antal ungdomar som tillsammans kämpar för att göra Tensta mer islamiskt. På många olika sätt. Även om man inte har kunnat komma iväg och studera, så gör de det bästa de kan för att korrigera sin egen förort. Som sagt, istället för att tänka hela tiden så globalt, tänk på ditt eget område. Försök korrigera det. Snacka med de personer du bor runt omkring och gör saker och ting som kan göra det mer islamiskt där du själv bor. En annan sak man kan också göra, ett väldigt fint exempel, för att ta praktiskt exempel här inne från Sverige, är det som vissa av bröderna startade upp, den här organisationen IVC, Islamiskt Välgörenhetscentrum. Bröder som kanske inte har kunnat komma iväg och studera tidigare, men de ville göra någonting för den muslimska umman. Kolla på en situation som det är i Syrien, där muslimska bröder och systrar är en otroligt svår situation på grund av den här äckliga människan Bashar, vad han gör mot muslimerna där. Så vad är det man ska kunna göra för dem? Minst det vi kan göra, även om man inte åkte iväg och studerat. Man kan samla ihop pengar. Och man kan åka dit för att dela ut pengar till muslimerna som är i behov. Vilket har skett 2 gånger nu, och befadde Lazo. Det har kunnat leda till väldigt mycket skäl där borta. Små saker som man kan göra, men verkligen kan bygga upp den muslimska umman. Att engagera sig i de här grejerna och kunna göra någonting bättre. En annan sak man också kan göra, om man själv är utbildad, man själv har en universitetsutbildning eller liknande, att starta upp läxhjälp för att hjälpa muslimska barn att kunna lyckas i skolan. För generellt tyvärr så är många personer som är från muslimska länder ligger efter i skolan. Och därav kan de inte utbilda sig och kunna lyfta upp rent materiellt den muslimska umman. Utan kan inte komma så långt i utbildning och så vidare. Så om man själv har utbildat sig att hjälpa andra muslimer att kunna bli starkare i skolan, så man senare ska kunna bli välutbildade och kunna göra någonting som verkligen gynnar den muslimska umman. En annan sak till exempel som systrar skulle kunna göra är att man utbildar sig till pedagoger. Man kan göra det via distans helt och hållet hemma, sitta hemma. Utbilda sig till en pedagog och starta upp muslimska dagis. Att kunna ha riktiga muslimska dagis där muslimerna får en bra islamisk uppfostran och får ett bra islamiskt beteende. Att kunna ta tillfället i akt och inte bara vara en soffliggare, utan göra någonting för den muslimska umman och höja upp den. På en väldigt liten nivå, men de små nivåerna leder till någonting stort till slut. Så att kunna göra en sån här sak är någonting som är väldigt skid. Och jag hoppas att mer muslimer skulle kunna engagera sig. Och det finns massa olika exempel på vad andra personer skulle kunna göra också. Att man till exempel bröder och systrar skulle kunna starta upp olika organisationer som kan hjälpa muslimerna som hamnat i kriminalitet eller andra saker och ting som är narkotikaproblem eller liknande. Att hjälpa dem ur det här problemet, och det hjälper dem att komma tillbaka och praktisera islam istället för att hålla på med de här dåliga sakerna. Eller att man till exempel startar upp islamiska affärer. Det är väldigt ovanligt här. Det finns mycket i andra västerländska länder. Man kan sälja islamiska böcker, islamiska kläder, andra saker. Det är någonting som inte behövs att man har åkt iväg och studerat många år. Det är någonting som man själv kan göra. Någonting som man själv kan ta tag i. Köpa in böcker, sälja, hjälpa till, göra någonting som gynnar muslimerna. Så otroligt mycket sker. Jag känner en person, subhanallah, som han inte studerat någonstans. Befinner sig i ett arabland. Han själv kom på idén att han ska starta upp ett boktryckeri. Han började den här grejen själv på en väldigt, väldigt liten skala. Till den nivån har det nått att han har blivit utvecklad så pass mycket att det är han i princip som trycker nästan alla ulemas böcker idag. Alla ulemas trycker sina böcker hos honom. Han har avdelningar i 40 länder eller någonting där han skickar sina böcker, där de säljs. Han kunde göra den här saken själv. och verkligen gynnade den muslimska umman med den saken han gjorde. Utan att man behövde studera, men det var verkligen någonting som gynnade muslimerna. Så att kunna göra såna här projekt, och som ni ser, idéerna är väldigt många. Man kan säkert komma på andra idéer själv och prata till exempel med de som är studenter och se om det är en bra idé och någonting som man kan göra. Men att man inte bara förväntar sig att andra personer ska göra saker, utan att man själv tar tillfället i akt och man gör saker och ting som verkligen kan lyfta upp den muslimska umman och ta den ur den här dåliga situationen som den är i idag och få muslimer att vända sig tillbaka till sin religion. Jag tänkte bara avsluta med en sak att prata om. Att tyvärr är det inte alla muslimer som har strävat efter det här målet att korrigera den muslimska umman. De ville ha resultaten mycket snabbare. Ha resultaten mycket snabbare och försöka skynda sig i att göra saker. Så de tänkte att lösningen på muslimernas problem är att vi ska gå ut i militär kamp mot de olika länderna som förtrycker muslimerna på olika sätt och ta till med vapenmakt, trots att muslimernas situation är så som den är, och börja göra olika attacker i västerländska länder, i andra länder 11 september. Även man inte riktigt kanske vet vem det är som låg bakom det, men det är folk som prisar den här saken i alla fall, som håller på med det här tankesättet. Andra olika attacker som har skett i London, attacker som har skett i Madrid, attacker som skedde i Stockholm, attacker som har skett nu nyligen i Ryssland, det som sker borta i Kenya när de går och skjuter ihjäl någon gravid kvinna i ryggen och går och skjuter ner människor på ett köpcenter. Det här är någonting som inte bygger upp den muslimska umman på något sätt. Någonting som raserar den muslimska umman och inte kommer med khair till muslimerna överhuvudtaget. Någonting som för det första är förbjudet i islam, att du ska gå och döda människor på det här sjuka sättet. Och utöver det, det är någonting som bara leder till otroligt mycket problem. Titta bara det som hände nu nyligen till exempel i Ryssland. Man går och spränger sig på en tågstation i Ryssland. En kvinna. Hur tror ni muslimska kvinnor har det borta i Ryssland nu? Att gå runt med hijab där nu. Två stycken kvinnor går och spränger sig. Efter det, kvinnor ska bli muddade överallt, stannade och bli kanske attackerade på gatan på grund av någonting. Och vilken skär kom du ut över överhuvudtaget? Om man går och spränger sig på en tågstation. Vilken skär kom du ut över här? Vilken grej har det lett efter det som hände i 11 september? Hur många tusentals moskéer, koranskolor stängdes ner över hela världen? Hur många tiotusentals människor, hundratusentals människor har inte dödats i krigen som ledde på grund efter de här, den här attacken som skedde? Hur mycket svårare var det inte att vara muslim över hela världen efter den här grejen? De personer som vill sprida och lyfta upp den muslimska umman fick det mycket svårare att kunna göra den här uppgiften som är det som kommer leda till muslimernas ära. När muslimerna överallt i världen istället blir misstänkta, så fort man ska gå på flygplan, flygplats, var man än åker, så ska man bli övervakad. Och som sagt, olika föreläsningar stängs ner, moskéer stängs ner, koranskolor stängs ner, islamiska banker stängdes ner, islamiska välgörenhetsorganisationer stängdes ner. Vilken skär kom ut ur den här grejen? Vilken skär? Såg det ut som något av de här länderna som gjorde de här attackerna slutade förtrycka muslimerna efter det? Det blev bara värre. Det blev bara värre och det kom ingen skär ut över det överhuvudtaget. Så om man inte kan vara med att bygga upp den muslimska umman och göra den saker som verkligen den muslimska umman behöver, så var inte en del av att rasera den muslimska umman och göra de här grejerna som bara leder till förfall och svårare situation. Så jag hoppas att alla bröder och systrar som är här idag kan få det här som en tankeställare bi'idhnillahi ta'ala, och det ska vara en tankeställare för mig själv också, att vi ska kämpa och göra det vi kan för att bygga upp den muslimska ummas situation, som är väldigt, väldigt svår och väldigt, väldigt hemsk. Man ska vara med och bygga upp och korrigera och förbättra och inte vara en del av att rasera, trycka ner och göra saker och ting värre. Och det var allt jag hade att säga idag. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.